Du lyssnar på en inspelning från Rosenhuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosenhuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11.
Välkomna till en kväll om hbtq-frågorna och kyrkan. Vi hade en kväll för 2 veckor sedan då vi pratade om bibeltexterna. Som liksom, vilka viktiga bibeltexter adresserar hbtq-frågor. Det är ju såklart ett område som är jätteangeläget idag i den omgivande kulturen. Det är viktigt för oss också att prata om det och hur vi förhåller oss till det. Dels utifrån Bibeln och dels ikväll då lite mer tillämpat praktiskt. Så vi har liksom sagt, och det är, även om man inte var med för 2 veckor sedan, kanske inte är någon överraskning att Rosenhuskyrkan har den historiska kristna sexualetiken som vi står för och vill fortsätta. Men så vill vi verkligen i ljuset av den vara inkluderande och välkomnande och kärleksfulla. Så hur möts de här 2 sakerna egentligen? Det är egentligen ämnet för ikväll. Så här innan jag lämnar över till Daniel så tänkte vi bara lägga upp liksom helhetsbilden av något som nästan är någon slags relationsserie här som det blev under våren och sommaren. 2 av de här sakerna har alltså redan varit. Vi pratade om romantik och realism, en kristen syn på romantisk kärlek kan man säga. Den 14 februari på självaste Alla hjärtans dag. Och vi pratade om hbtq-frågorna och Bibeln för 2 veckor sedan. Båda de finns inspelade på och finns på Rosenhuskyrkans podcast. Om man vill lyssna på dem. Det var jag båda de gångerna. Och så är vi här ikväll. Daniel ska få ta i det ämnet ikväll. Och den 2 juni, som är en söndag. Då har vi en liksom förlängd söndag. Vi har vanlig gudstjänst. Istället för fika så blir det någon slags lunch. Så man orkar stanna kvar på eftermiddagen. Och så kommer vi ha en eftermiddag som handlar om singelskap. Vi hade en eftermiddag om äktenskap för ett år sedan, lite drygt. Och i år vill vi följa upp det med en eftermiddag om singelskap. Och precis som vi sa om tema eftermiddag om äktenskapet så är den här också om singelskap. Det är för alla. Det är inte en tema eftermiddag för singlar. Det är för hela församlingen, hela föreningen att tänka igenom hur vill vi inkludera singlar i den här församlingen. Och inte bara liksom tänka vilken livssituation, vilket civilstånd är jag i, utan tänka helheten. Som Guds familj. Hur tar vi hand om singlar på ett bra sätt i vår kyrka? Okej. Ja, men med det sagt så lämnar jag över till dig, Daniel. Du ska få mikrofonen. När Daniel har presenterat det han ska så blir det lite frågor. Och sen så har jag en sak att dela ut och jag förklarar det när det är dags för det. Och efter det fika.
Tack. Så jag ser fram emot att få dela kvällen med er. Jag ska erkänna att jag är lite nervös, men vi ber en bön och sätter sen igång. Herre Jesus, tack för att du är vår vän och vår Herre. Tack för att du älskar oss och tack för att du har oss i dina händer. Och Herre, vi ber dig om hjälp att förstå lite bättre hur djup din kärlek är. Och hur god du är mot oss. Hjälp oss förstå lite bättre vad det är att vara människor. Och vad det innebär att vara skapade till din avbild. Kom helige ande. I Jesu namn. Amen. När jag har tänkt på det här så är en av de grundläggande frågorna som jag har... som jag vill lyfta fram, gäller vad det innebär att vara människa. Och vad som är syftet med vårt liv som människor och som kristna. Och en av de verserna som jag särskilt fastnar för är från 1 Johannesbrevet. Det står så här. Mina älskade, nu är vi Guds barn och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och det ger en så bred storslagen bild av vad det är att vara människa. Vi är Guds barn och vi ska bli helt lika honom. Det är något av det djupaste man kan säga om vad det är att vara människa och att vara och om vad som är målet för vårt mänskliga liv. Att få bli lik Jesus. Här är några sammanfattande punkter som jag vill liksom inleda med och som jag sen kommer att utveckla i några olika delar. Det här är de fyra punkter som jag har tänkt att jag ska ta upp ikväll. Det första handlar om målet för det mänskliga livet. Att bli lik Gud i kärlek och helighet. Vi är kallade att likna Gud i hela vårt liv. Jesus säger till exempel i Matteus 5, var alltid fullkomliga, så som er himmelska far är fullkomlig. Det andra som jag vill ta upp handlar om att vi behöver ha en konsekvent etik. Vi får inte behandla lika olika, utan vi måste eftersträva en konsekvens i hur vi talar, hur vi bemöter och hur vi agerar. Jag kommer att utveckla alla de här sakerna efterhand som vi går igenom, men ni får i alla fall en liten förhandsbild av vad jag kommer ta upp. Det tredje handlar om en djupare gemenskap. Vi behöver alla någon sorts familjegemenskap som går djupare än vanlig ytlig vänskap. Men den enda formen av meningsfull familjegemenskap är inte den biologiska. Och det kommer jag också fördjupa lite närmare. Och det är väl någonting som framhålls till exempel i vår vision där vi talar om att vi vill att Rosinuskyrkan ska vara ett andligt hem. Och det fjärde, praktiska överväganden, vad får då det här för konsekvenser i vår konkreta gemenskap? Och vi börjar då med det målet med det mänskliga livet. Och här kan vi såklart, vi skulle kunna ägna hur mycket tid som helst. Så det här blir ganska kortfattat och summariskt såklart. Men ändå ett försök att sammanfatta någonting. Så har vi olika gåvor, vi har olika relationsstatus, våra liv ser olika ut, vi kommer från olika sammanhang med olika bakgrund och så vidare. Men vi har en och samma grundläggande kallelse och det är att bli lika Jesus. När Gud skapade människan så känner ni kanske till de här orden i skapelseberättelsen. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade dem. Och Gud välsignar dem och så till dem att fruktsamma och föröka er. Och den här gudslikheten, den här kallelsen till gudslikheten kan ta sig lite olika uttryck i livet. Men en aspekt av den är det som förkroppsligas i äktenskapet, i förbundet. Lojaliteten, kärleken, självuppoffringen, fruktbarheten. Det finns så mycket som sammanfattas eller som går in i den relationen. Där, och Paulus han skriver om det här i Efeserbrevet 5, hur han gör en likhet mellan äktenskapet och Kristus och församlingen. Och det hjälper oss förstå att när ett äktenskap fungerar väl, så ska människor kunna se någonting av Guds kärlek till oss i den relationen. Vi ska se någonting av Guds trohet, hans lojalitet, hans vilja till självuppoffring, till kärlek, till att ge liv. Det ska man kunna se i våra äktenskap. Det finns också en gudslikhet i föräldraskapet, dels i det att vi kan ge upphov till barn. Det är inte alla som får den gåvan, men där det, vad ska man säga, där det biologiska fungerar enligt plan så ger det upphov till liv. Och det är också en aspekt av vår gudslikhet, att kunna ge liv. Men också i hur vi är kallade att ta hand om barn. Visa den kärlek och omsorg som Gud visar mot oss som föräldrar. Många av oss får gåvan att återspegla Gud i ett äktenskap. Men inte alla. Och det är viktigt. Jesus sa till lärjungarna när han talade med dem om äktenskapet Alla kan inte ta emot det här ordet, utan bara det som har fått den gåvan. Det finns det som inte kan gifta sig för att det föddes sådana. Och det som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelighets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig. Det Jesus säger här är ganska märkligt på många sätt. Kanske tänker vi inte på det när vi läser det. En del av dem som hörde det tänkte definitivt på det. Men Jesus säger att vissa får gåvan att inte gifta sig. Singelskapet är inte ett andra klassens liv. Det är inte en sämre livsform. Utan det är ett annat sätt att gestalta sin kallelse till Guds likhet på. De har med sig olika möjligheter. De har med sig olika sorger, olika utmaningar. Men det är inte självklart så att, eller det är inte så att det ena är det riktiga och det andra är det dåliga. Utan det här är olika sätt att gestalta samma kallelse till Guds likhet på. Och det ser vi såklart i Jesus, som vi vet och bekänner, levde ett fullständigt, fullkomligt mänskligt liv. Och han gjorde det som singel. Och vi har det såklart i andra i kyrkans historia. Paulus, åtminstone vad vi läser i breven, var inte gift när han skrev dem, åtminstone. Så singelskapet har sin sorg och sina frestelser, det vet vi om. Samtidigt som det har sina möjligheter, precis som äktenskapet har sina utmaningar och sina frestelser. Men det här är viktigt att framhäva, för jag tror vi har lätt att göra äktenskapet till den självklara normen och till det som framhålls som lösningen på alla problem eller som det högsta goda för alla. Och som det som alla bör sträva efter. Och det är någonting gott. Det är någonting som Gud har skapat och som han vill ge till oss. Det är någonting gott. Men vi får inte göra det till det högsta goda. För det har sina utmaningar och sina frestelser och sina prövningar. Och singelskapet har sina möjligheter, sina fördelar och sin kallelse. Paulus skriver ju i första Korinthierbrevet 7: till det ogifta och länkarna säger jag, det är bäst för dem om det förblir som jag. Men om du gifter dig syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig syndar hon inte. I hela det här kapitlet så talar Paulus om olika relationsformer. Om man bör vara gift eller inte. Och vad det finns för möjligheter och svårigheter med de olika relationsformerna. Och här kommer fram ett missionellt perspektiv hos Paulus. Paulus funderar, han är nog ganska präglad av att han tror att Jesus kommer att komma tillbaka väldigt snart. Men han reflekterar ändå över, vad ger egentligen bäst möjligheter att tjäna Gud? Hur kan jag bäst ta mig an missionsuppdraget i mitt liv? Och han säger, den ogifte tänker på det som tillhör Herren, hur han ska glädja Herren. Den gifte tänker på det som hör till världen, hur han ska glädja sin hustru, och så blir han splittrad. Så här finns liksom en spänning, får man väl säga. Paulus, som å ena sidan kan tala oerhört varmt om äktenskapet, kan också säga att man blir bunden i en bemärkelse av det. Det är inte en dålig bundenhet nödvändigtvis. Det är inte dåligt att liksom visa omsorg om sin fru eller sin man och sina barn. Men det har sina begränsningar med sig som singelskapet inte har. Sammanfattningsvis kan man väl säga att Paulus vill uppmana oss att ta vara på tiden och tjäna Gud. Men det finns också ett eskatologiskt perspektiv. Med eskatologiskt så menar vi det som riktar sig framåt mot Guds kommande dag, när Gud återställer allting, när Gud kommer tillbaka. På den nya jorden kommer vi inte att gifta oss, och vi blir inte bortgifta. Vi kommer inte längre på det viset, vad ska man säga, definieras av våra relationer som vi gör i det här livet. Och den som är gift ska med sitt liv och sitt äktenskap peka på Kristus i självuppoffring, i kärlek, i tjänande, i lojalitet och trohet och så vidare. Och den som inte är gift ska i sitt liv peka framåt mot Jesus och visa att Jesus är min brudgum. Han är allt jag behöver. Mitt liv är fullkomligt i gemenskapen med honom. Och jag får också peka framåt mot den dagen där Gud kommer att vara allt. Och när han kommer att uppfylla allt. Vi kallar det till Kristuslikhet och inte i första hand tvåsamhet. Och här tror jag att vi behöver vara självkritiska. Inte minst i den protestantiska kristenheten. Och fundera över, har vi gjort äktenskapet och familjen till en avgud? Är det så att allting vi säger och gör, och även om vi inte säger det explicit, så implicit ordnar vi allting omkring familjen? Och det vore ett misstag i så fall. För samtidigt som det är viktigt, som det är någonting gott, som det är något som Gud har gett oss, så är det inte det enda han har gett oss. Och det blir, dels så blir det inte ett fullständigt vittnesbörd om vad det är att vara människa. Och dels så blir det också exkluderande mot de som inte har fått den gåvan, utan som har fått en annan gåva. Det blir också, när vi nu pratar om de här sakerna, när vi pratar om sexualetik och när vi pratar om samkönade relationer, men det anknyter också till samboskap och sådana saker, så är det lätt att tänka, ja, men om man står för en klassisk kristen sexualetik, då dömer man också människor till ensamhet som inte finner den gemenskapen. Men det är inte så jag skulle vilja lyfta fram det eller beskriva det. Det bygger på idén att äktenskap, sexuell kärlek är det högsta, det viktigaste för att jag ska kunna leva ett gott mänskligt liv. Men Bibeln har en annan beskrivning av det mänskliga livet. Jag behöver inte sexuell gemenskap för att kunna vara en fullständig människa. Jesus var trots allt oskuld hela sitt liv. Och han levde ett gott, fullständigt liv. Primärt är vi Jesus lärjungar. Sekundärt är vi make eller maka och föräldrar. Och den primära kallelsen är jämlik för oss alla. Barn som vuxna, män som kvinnor. Oavsett vilken attraktion vi har. Jesus säger så utmanande och så radikalt. Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far, sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Det är oerhört utmanande. Nästan, vad ska man säga, nästan inte kränkande, men alltså stötande ord. Men det bygger också på att Gud är allt genom god. Det Gud vill för mig och det Gud vill för dig och det Gud kan ge oss, det är allt genom gott. Han vill oss väl. Han har skapat oss med en tanke, han har skapat oss med ett syfte. Han kan och han vill ge oss allt det vi behöver för att likna honom, leva i gemenskap med honom och leva ett gott mänskligt liv. Sexualiteten är inte vår djupaste identitet. Det är en viktig aspekt av vår mänsklighet, absolut. Och var och en av oss har en sexualitet, den är skapad av Gud. Martin var inne på det förra gången. Men det är avbilden, att vi är skapade till Guds avbild, att vi får vara Guds barn, som är det djupaste man kan säga om en människa. Och det kan ta sig uttryck och tar sig uttryck på olika sätt i våra liv. Oavsett vilka vi är, vilken bakgrund vi har, vilka erfarenheter vi bär med oss, hur våra liv och våra relationsstatus ser ut, så är den kallelsen och den möjligheten jämlikt öppen för var och en av oss att vara Guds barn och växa till hans likhet. Så hur kombinerar vi då egentligen tydlighet och mjukhet i våra gemenskaper i Roseniuskyrkan utifrån det här? Ja, en sak är att vi får lov att låta människor berätta utan pekpinnar. Människor måste få lov att komma till våra gemenskaper, också till Roseniuskyrkan, och berätta om sin kamp, sin brottning, sina sår, sina besvikelser, sin längtan, sin rädsla och så vidare. Utan att mötas av pekpinnar. Vi är alla syndare. Vi har alla våra svagheter. Vi har alla våra saker som vi kämpar med och brottas med. Som gör oss rädda, oroliga och så vidare. Vi ska möta alla människor med empati, kärlek, omsorg om dem i deras sorg. Oavsett vad det gäller. Vi behöver möta människor med empati och kärlek och omsorg. Men vi behöver också hjälpa varandra. Vi som är här och alla som kommer till Rosenkyrkan och till andra kristna gemenskaper. Att se att vår djupaste kallelse och vår djupaste identitet i livet inte sitter i något yttre utan i identiteten som Guds barn. Det är det som är vår djupaste kallelse. Jag har tänkt ganska mycket på det den senaste tiden. Dels så tror jag att det är sant att vår djupaste identitet, vår djupaste kallelse är att bli lika Gud. Och dels så tror jag att vi har en tendens att glömma bort det och bli så, vad ska man säga, upptagna av vårt liv här på jorden och hur det ska ta sig konkret uttryck. Att vi glömmer bort att framhålla för människor att det viktigaste man kan säga om dig och mig är att vi är Guds barn. Sen får vi olika gåvor, vi får olika kallelser, olika möjligheter eller olika relationer och så vidare. Vi får olika många vänner, ja, massa olika saker. Men alla är vi kallade att vara älskade av Gud, vi är älskade av Gud och ta emot den kärleken och att ge den vidare. Hela vårt liv ska liksom peka framåt. Framåt mot Gud så att människor ska kunna se något av vem Gud är i våra liv. Det andra då, en konsekvent etik. Och det är svårt att vara konsekvent, men vi behöver sträva efter konsekvens. Ingen sexualitet är problemfri. Hela livet är ett liv i omvändelse. All sexualitet är skadad av synden. Sexualiteten är inte oproblematisk och den blir inte oproblematisk bara för att den riktar sig mot någon av motsatt kön. Och det finns liksom ingenting, vad ska man säga, automatiskt, det finns liksom inget magiskt i äktenskapet som upphäver alla problem. Utan även en minut efter, en dag efter, 10 år efter att man har gift sig så upptäcker man att man är fortfarande ganska mycket samma människa. Förhoppningsvis har man tagit några steg framåt på sin helgelse och lärt sig lite mer. Men de saker som man har fått med sig sedan tidigare, de får man fortfarande arbeta med. Inte minst jag-centrering. Alltså det är något som förföljer en i alla situationer. Också in i sexualiteten. Att jag har så mycket fokus på mig och mitt. Och det här blir jag inte av med bara för att jag gifter mig. Samkönad attraktion är inte, gör inte människa syndigare eller mer hopplös eller mer fördärvad än någon annan. Vi är alla lika. Och varje människa är kallad att ära Gud med sin kropp. Jag vet att vi har väldigt lätt för att peka ut vissa symboliska frågor och ge dem stor uppmärksamhet av olika skäl. Men det är nog någonting som vi behöver tänka igenom noga och fundera över. Har vi bidragit till att peka ut i en viss grupp, som i det här fallet när vi pratar om HBTQ och samkönade relationer, har vi bidragit till att peka ut en grupp och fått den gruppen människor att känna sig sämre, mer hopplösa, mer fördärvade än vad vi talar om andra människor. För faktum är ju att vi är alla syndare i fullständigt behov av Guds nåd. Och det gäller var och en av oss. Vi behöver också vara konsekventa. Om vi vill stå för en klassisk kristen sexualetik så innebär det att vi tror att den sexuella gemenskapen hör hemma i ett äktenskap. Ett livslångt, monogamt, heterosexuellt äktenskap. Det betyder att vi inte bejakar sex före eller utanför äktenskapet. Det innebär att vi inte bejakar samboskap. Jag tror att vi behöver vara konsekventa här. Vi ska vara kärleksfulla. Vi ska vara omsorgsfulla. Men vi behöver också hjälpa människor och oss själva att se att det är det här vi tror på. Det här vill vi praktisera. Det finns förlåtelse. Det finns plats för upprättelse och så vidare. Men vi behöver vara konsekventa. Det får inte, vi får liksom inte köra med olika måttstockar så att liksom, det där är okej för du har den här attraktionen. Men det är inte okej för du har den attraktionen. Så det blir inte bra. Vi behöver vara kärleksfulla men konsekventa. Samtidigt som vi säger att vi alla syndare så tror vi också att äktenskapet eller sexualiteten har en särställning i alla fall i någon mån. Paulus talar om sexualiteten som att jag förenar min kropp med någon annan. Det här berör mig alltså djupare än många andra saker. Och det känner vi ju till från så många olika situationer. Det är skillnad att liksom placera sin hand här på någon, särskilt på en kvinna, eller att placera den på en arm. För det rör vid någonting djupt hos oss. Vi är så sårbara i det sexuella när det kommer till kroppen. Och därför behöver det också skyddas. Det behöver omges med respekt, trofasthet, lojalitet, kärlek. Det är också menat äktenskapet att återspegla någonting av Guds relation med sitt folk. Läs Efeserbrevet 5, de avslutande 12 verserna. Det är så starkt i hur vi bemöter varandra i äktenskapet. Ska världen kunna se något av hur Gud älskar oss. Och så vet vi att sex kan leda till barn, vilket är ett livslångt åtagande. Det är inte möjligt i andra typ av liksom, aktiviteter eller sammanhang eller relationer vi befinner oss i, utan det är speciellt i den sexuella föreningen som det kan uppstå av barn, och det är ett enormt ansvar. Det är någonting gott, det är någonting fantastiskt, men det talar också om varför det behöver skyddas och varför vi tror att det är rätt att sätta tydliga ramar omkring det. Samtidigt som jag då säger att äktenskapet och sexualiteten har en särställning, så vill jag också säga att det inte har en särställning. Här finns liksom ett både och i detta. Vi kallar det till efterföljelse och lärjungaskap på livets alla områden, och vi får inte ha ett för allt för ensidigt fokus på ett enda område i etiken. Vi kan liksom inte ägna 70% av vår etiska undervisning till det som är sexualetik att göra, och så tar vi allt andra i efterhand. Och jag tror att de som är med sig ett år i Roseniuskyrkan märker att vi lägger inte 70% av vår tid på att predika och förkunna och tala om det som har med sexualetik att göra. Det har ganska mycket lägre förekomst i vår undervisning. Men det är helt klart så att, alltså, om man ska använda de orden, så är det här en väldigt heteronormativ gemenskap. Så är det ju. För här finns någonting som vi tror på, som vi vill framhålla som någonting gott. Här är en av de här svåra texterna, eller utmanande texterna, där Paulus berör flera olika synder eller karaktärsfel. Min poäng med att ta upp det är att han gör det samtidigt som han nämner flera olika problem. Martin var inne på det här med de här texterna. Vill ni ha lite mer sammanhang och kontext till just den här texten, så kan ni lyssna på Martins undervisning. Men det jag vill lyfta fram här är att Paulus, han särskiljer inte bara det som har med sexualitet att göra när han talar om vad som inte är förenligt med en kristen etik. Utan han placerar det i ett sammanhang, och han talar om sexual omoral i allmänhet, om avgudadyrkan, äktenskapsbrytare, homosexualitet, tjuvar, girighet, drinkare, förtalare, utsugare och så vidare. Poängen här är att Paulus singlar inte ut i en sak och säger att det här är det största problemet, utan han sätter in det i ett sammanhang. Det finns där, det är en del av det som vi tar avstånd från, eller vilket ord jag ska använda, men det är inte det enda. Och eftersom Paulus sätter det i ett sammanhang, så får vi inte heller lägga större vikt vid den ena saken än den andra. Vi behöver vara konsekventa. Det här är givetvis utmanande. Jag tänkte på det som Martin citerade för 2 veckor sedan. Så citerade du ungefär så här, att den som säger att min efterföljelse eller min omvändelse har inte fått några större konsekvenser i mitt liv, utan jag kan leva mitt liv ungefär som jag brukar. Den som säger så har antagligen inte låtit omvändelse gå tillräckligt djupt eller någonting liknande. För Jesus är utmanande. Jesus är oerhört utmanande. Och han är det mot varje människa. Varje människa. Och säger, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som missar sitt liv för min skull, han ska rädda det. Och det här sa han inte särskilt i relation till sexualitet, utan det handlade mer allmänt om efterföljelsen. Och det märker vi till exempel när vi berättar för någon att vi är kristen och vi får en sned blick. Till exempel, eller när vi kanske märker att vi blir förbigångna på jobbet eller liknande för att vi inte beter oss som alla andra, eller för att vi avstår vissa karriärvägar kanske för att vi tycker att här finns något moraliskt problematiskt med det, eller ännu mer när vi ser ut över världen och ser människor som blir förföljda för sin kristna tro. Det finns ett pris förknippat med lärjungaskapet och det tar sig olika uttryck i våra liv, men det finns ett pris förbundet med efterföljelsen i alla sammanhang. Och man skulle verkligen kunna fråga, är det här bara en etik för stenhjärtan? Oavsett om det gäller sexualitet eller någonting annat, kräver det liksom att man gör sig stenhård och säger så här och så här och så här? Nej, jag tror verkligen inte det. För härför behöver vi gå tillbaka till vad som är kallelsen för oss som människor och vad Gud faktiskt har för avsikter med oss. Och det är att göra oss lika Jesus. Och Jesus är inte ett stenhjärta. Jesus är god. Gud vill oss väl. Sen kan det vara väldigt svårt för mig att se det i vissa perioder eller vissa tillfällen i mitt liv. Särskilt när det bränner till på någonting som ligger väldigt nära mitt hjärta. Då kan det vara väldigt svårt. Jag kan få kämpa med det. Men Gud är god. Gud vill mig väl. Och att ge upp sitt liv och att lägga det i Guds händer, det är aldrig en förlust. För om detta är Guds avsikter, oavsett nu om det gäller sexualiteten eller om det gäller någonting annat, jag tänker det här vill jag verkligen inte släppa, så kan Gud kompensera mig redan här i tiden. Kanske inte så som jag normalt tänker mig, men han kan kompensera mig här i tiden och i den tillkommande. Petrus reagerade på Jesus ord om äktenskapet och sa han, eller på efterföljelsen, vi har lämnat allt och följt dig, vad kommer vi att få? Jesus sa till dem, jag säger sanningen, vid pånyttfödelsen när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 tron och döma Israels 12 stammar, och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skull, han ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Men många som är först ska bli sist och många som är sist ska bli först. Jag tänker lite nu då på den här sången att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv, men jag ger dig mycket mera. Och det har människor fått erfara genom hela historien. Det är inte en förlust att lägga sitt liv i Guds hand. Även om det kan kännas som det, även om det kan se ut som det. För Gud är god. Så hur kombinerar vi egentligen tydlighet och mjukhet eller kärleksfullhet i detta? Vi ska inte behandla den som lever i en samkönad relation annorlunda än den som till exempel lever i ett samboskap. Vi tror att båda delarna är fel. Vi behöver bemöta dem på likartat sätt, på samma sätt. Vi ska inte heller tala hårdare eller mjukare om sexuell synd än vi gör om andra synder som fylleri, girighet, lögn och så vidare. Lärjungaskapet är en daglig omvändelse från all synd i vårt liv. Och vi får inte se mellan fingrarna med vissa saker. Utan vi behöver vara konsekventa. Vi ska vara empatiska och samtidigt noga med att Gud har gett oss förmåga att ta ansvar för våra liv och för våra handlingar. Vi har val att göra, både på sexualitet, både när det gäller sexualitet och när det gäller andra saker. Vi har fått förmåga att ta ansvar för våra liv och att välja hur vi vill leva våra liv. Och den helige Ande hjälper oss i helgelsen. Vi är inte offer, eller vi är inte motståndslösa mot våra känslor eller våra begär eller våra önskningar. Vi behöver också vara konsekventa vad gäller villkor för medlemskap eller ledaruppgifter vad gäller all sexualetik. Vi kan inte vikta bara för att det ena rör sig mot människor av motsatt kön och det andra rör sig mot människor av samma kön, så kan vi inte vikta det olika. Vi behöver vara konsekventa. Ingen ska givetvis tvingas eller känna sig tvingad att vara på ett visst sätt eller att anpassa sig om man inte vill det eller att, och så vidare. Vi får öppet lägga fram, det här är vad vi tror. Det här är skälen till varför vi tror. Det här är hur vi vill praktisera det i vår gemenskap. Och sen så är det upp till den enskilde att fatta beslut om, vill jag bli medlem? Vill jag gå in under den här ordningen, eller vad man ska säga? Vill jag acceptera den här etiken och den här visionen för livet? En djupare gemenskap. Vi har alla behov av familjegemenskap, och den kristna gemenskapen ska tillgodose det. Det är bara Guds kärlek som kan mätta våra hjärtans längtan. Och då kan man verkligen fundera över, eller jag har funderat mycket över det, varför då den här etiken eller det här ställningstagandet ses som så hatiskt och så splittrande och så hotfullt. Det är väl en sak att människor runt omkring oss som inte delar vår tro uppfattar det så, men det här skär ju också in i våra kristna gemenskaper. Ett skäl, tror jag, är att vi undermedvetet, i alla fall, inte tror att Gud kan fylla det tomrum som en partner kan. Vi tänker åtminstone undermedvetet att inte få dela mitt liv med en annan människa, det är ett för stort offer. Gud kan inte möta det offret. Och då är det klart att då säga, nej, vi tror att om du har samkönad attraktion så tror vi inte att du ska fullfölja den eller leva i en sådan relation. Det är klart att om vi då tror undermedvetet, eller om vi säger det uttryckligen att det är äktenskapet som är liksom livets målmening, då är det klart att det upplevs oerhört hotfullt och aggressivt att säga, här drar vi en gräns. Kanske också för att vi undermedvetet tror att Gud inte är tillräcklig för att mitt liv ska vara gott, meningsfullt och blomstrande. Jag tror att vi här under lång tid har varit för inomvärldska och liksom, vad ska man säga, utvärderat våra liv och sett våra liv utifrån ett väldigt mänskligt perspektiv. Och vi är mänskliga, men det är inte det enda man kan säga om oss. Varje människa behöver grunda sitt liv i Guds kärlek. Varje människa. Saltan tar ju fram det här så vackert. Jag säger till Herren, du min Herre, jag har inget gott utom dig. Det heliga i landet, det härliga, hos dem har jag all min glädje. Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte, av ljuvlighet på din högra hand för evigt. Och hos Gud har du din ro, min själ. Från honom kommer mitt hopp. Bara han är min klipp och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Eller, då reste sig Jobb, rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad. Han sa, naken kommer jag min mors liv och naken ska jag återvända dit. Herren gav och Herren tog, lov att vara Herrens namn. Under allt detta syndade inte Jobb och kom inte med någon anklagelse mot Gud. Ytterligare något exempel som lyfter fram detta. Jesus svarade, kvinna med psykisk brunn, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Min poäng är att lyfta fram att hela Bibeln är genomsyrad av den här övertygelsen att det är bara Gud som kan fylla mitt hjärtas längtan. Det vet ju även de som har fått en bästis i livet, som verkligen är ens bästa vän, eller de som har levt i en relation, vare sig man har varit gift eller inte. Man kommer till slut, alltså till slut är man i någon mån ensam. Man är det ändå, för det ger gemenskap, det ger närhet, det tillfredsställer givetvis någonting med en oerhört nära vänskap. Men den människan kan, en annan människa kan inte fylla tomrummet i mig. Den tar mig bara si eller så långt. Det är bara Gud som kan tillfredsställa min djupaste längtan. Och det tar hela livet antagligen att lära sig det. Hela livet att lära sig det. Det är hos Gud som jag har min glädje och min tillfredsställelse. Här är ytterligare några sådana exempel. Varje lärjung behöver förkroppsliga ett himmelskt främlingskap. Martin talade om det i predikan i söndags, om att gå utanför stadsporten och bära smädelken tillsammans med Kristus. Vi väntar en bättre stad. I Efesbrevet så talas det om att vi är gäster och främlingar på jorden med medborgare, med det heliga och medlemmar i Guds familj. Ja, det är fler på samma tema. Vi är människor, vi är skapade, tillhör den här jorden med allt vad det innebär, men vi är också skapade till gemenskap med Gud. Våra kristna gemenskaper behöver förkroppsliga den nya identiteten i Jesus. Alla människor behöver en familjegemenskap. Alla behöver få lov att höra hemma och höra samman. Men den gemenskapen måste inte förverkligas i ett äktenskap. Den kan också förverkligas på annat sätt, men inte på ett sämre sätt. I nära, äkta, goda, djupa vänskaper till exempel. Vi får inte göra kärnfamiljen till en avgud eller till en sluten enhet. Det är viktigt att de som är gifta inkluderar singlar, änkor, änkemän och andra i olika generationer, i olika livssituationer i sin gemenskap. För vi behöver gemenskapen, vi behöver varandra, och kyrkan ska vara den här nya familjen som kan omfamna människor och ge dem det som de då eventuellt behöver säga nej till när vi pratar om det sexuella. Vi får också vara noga med att inte göra familjen till liksom en norm när vi pratar med andra. Eller, jag tror ni förstår nu efter de här 40 minuterna vad jag menar. Det är någonting gott, men vi får heller inte ge sken av att det här liksom, det är självklart. Det här liksom, så här ska du leva för att kunna passa in. Vi får heller inte bekräfta stereotypen att vi dömer människor till livslång ensamhet. Vi behöver framhålla att det är en sorg, att det är ett lidande, både att inte hitta någon att gifta sig med och att behöva säga nej om man tror att det är att man lever med samkönad attraktion och känner att jag vill inte leva i den här relationen. Det är en sorg, det är någonting som man får kämpa med, men vi får framhålla att det är kallelsen till lärjungaskap och gemenskap med Gud som är det grundläggande. Man kan leva ett fullödigt blomstrande liv som gift eller som ogift, med eller utan sexuell gemenskap. Och så får vi odla djup och meningsfull vänskap. Till sist. Det här har jag inte förankrat med styrelsen, så det här är liksom inte vad man säger, officiella uttalanden från Rosenkyrkan så här som jag gör, utan det här är jag som har försökt reflektera över hur skulle man kunna göra överväganden och dra gränser i den kristna gemenskapen. Ni får gärna ge mig, feedback på allt jag har sagt såklart, men även på detta. Alla är välkomna. Alla ska vara välkomna i varje kristna gemenskap och i Rosenkyrkan. Trösklarna in i församlingen ska vara låga och vi ska bemöta alla människor lika. Vi ska visa kärlek, omsorg och intresse för varje människa som söker sig till oss. Vi ska inte vara förvånade över att människor är syndare, oavsett vad det är för bakgrund de har. På många sätt är vi alla lika. Alla är välkomna. Men vi får också vara som ärliga eller tydliga med att samtidigt som alla är välkomna så tror vi inte att allt är en del av det kristna lärjungaskapet. Vi ska ha ett brett välkomnande, men det kräver också en tydlighet i vår tro och i vårt lärjungaskap. Det här är vad vi tror på, det här är vad du inbjuds till att vandra i om du vill följa Jesus. Och det här är skälen till varför vi säger så. Så alla är välkomna och trösklarna in i kyrkan ska vara låga. Men för medlemskap så är det rimligt att också kräva lärjungaskap. Medlemskap i en kristen förening eller en kristen församling ställer också krav på ett liv i Kristi efterföljd. Det finns en skillnad mellan att vara med och att vara medlem. Här får vi återigen inte göra skillnad mellan till exempel samboskap och samkönade relationer. Vi behöver vara konsekventa. Och det kan ju också finnas andra saker i livet. Vi märker människor som har ett yrke som till exempel som skulle kunna vara någon som har ett ganska omoraliskt yrke. Jag vill inte gå in på vad det skulle kunna vara. Men i ett samtal så skulle sådant kunna visa sig. Eller man på andra sätt märker att här är det någonting som glappar. Vi bör kommunicera tydligt. Jag är glad för att vi har en medlemskurs i Oceanikyrkan. Jag tror att det är värdefullt. Det är ett sätt för oss att berätta vad vi tror på. Varför vi gör som vi gör. I alla fall i vissa saker. Jag har haft den här presentationen i ett annat sammanhang tidigare. Och sen så ska vi givetvis också vara i alla fall tillräckligt tydliga med att medlemskap i en kristen gemenskap är ju inte detsamma som medlemskap i Guds rike. Även om vi skulle säga, nej men här går vår gräns och här vill vi sätta gränserna för medlemskap i vår gemenskap, så betyder ju inte det att, alltså, vi kan inte uttala oss om hur Gud ser på en annan människa. Det är inte vår sak att avgöra det. Det får liksom ligga mellan den personen och Gud. Men i vår gemenskap vill vi sätta de här ramarna. Och jag tror det är klokt att på förhand ha i gemenskapen har bestämt vem är det som tar hand om etiska frågor eller pastorala frågor, så att det är tydligt för alla. Jag tror också att man behöver vara ännu noggrannare när det kommer till uttryckligt ledarskap. Särskilt sådant som gäller liksom trons centrum. Så hos oss är det ganska enkelt att liksom peka på till exempel de som är anställda. Vi kräver mer av den som är anställd än den som hälsar välkommen i dörren till exempel. Det finns många texter som talar om att det är ett gott uppdrag, ett viktigt uppdrag att ha ett förtroende. Till exempel en lärande uppgift, i undervisande uppgift i församlingen. Och de kommer också att dömas hårdare. Och då behöver också vi sätta ramar kring det. Det betyder inte att vi vill tillämpa någon typ av andlig elitism och säga att den som predikar till exempel eller liknande, att den liksom är på en nivå för sig själv. Utan det handlar inte heller om att, vad ska man säga, någon typ av självrättfärdighet. Men vi tror att vi är kallade att återspegla Kristus, och vi tror att de som har fått ledarskapsuppgifter bör också kunna ställas högre krav på. Så till sist. Paulus sammanfattar i Filipperbrevet 3. Allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Det sammanfattar på något sätt den här liksom radikala kallelsen till omvändelse och samtidigt hur god Gud är och hur gott det är som han kan ge mig. Och det kommer du och jag antagligen få brottas med under hela vårt liv, även om vår brottningskamp ser lite olika ut. Men riktningen är till Gud. Han är god. Slut.
Kan du låna den här mikrofonen? Jag tänkte bara, vi ska lämna över till frågor, men när vi går in på frågor så gör vi som vi brukar. Jag kommer stänga av inspelningen här så att man känner sig lite mer trygg med att fråga det man funderar på. Att det inte ligger ute i podden sen. Men jag vill säga några saker som jag vill ska fångas upp av den här och komma med ifall någon lyssnar i efterhand. Och det är att nu har Daniel, tack för det du har delat ikväll. Daniel och jag har gjort vårt bästa att ta upp två sidor av den här frågan, två kvällar. Vi har gjort vårt bästa, men vi vet att vi inte är perfekta. Vi har dessutom inte hunnit ta in liksom alla aspekter, fått gå snabbt över vissa saker och sådär. Det är helt okej att ställa en fråga, kan säga, fråga förbehållslöst när vi gör det här, för vår del. Men jag förstår att man kan ha skäl till att inte vilja ställa en fråga inför andra här. Så om man är här ikväll och inte vill prata om liksom högt om sin fråga, eller om man hör inspelningen, så, och liksom vill dela sin personliga berättelse, eller man vill komma med invändningar eller fråga om någonting som inte tagits upp, så är det finaste du kan göra är att ge oss förtroendet att höra av dig. Det förtroendet kommer vi verkligen vara tacksamma för, även om det kommer med kritik eller liksom så. Jag tänker att kan jag få hjälp att förbättra hur jag tänker om det här, eller hur jag talar om det här, om jag har gjort någon illa, alltså det bästa för alla, inklusive för mig, är att jag får reda på det. Och då blir jag väldigt, väldigt tacksam om jag får det förtroendet. Så ta gärna chansen att mejla, eller om vill du hitta ett ännu mer anonymt sätt än så, så gör det. En lapp, eller skapa ett Google Gmail-konto med en anonym adress, jag vet inte. Jag föredrar kommunikation där jag vet vem det är bakom, där vi kan ha tvåvägskommunikation, men om det inte går så är annat också okej. Okay. Så bara väldigt tacksam för sådana förtroenden, och det du mejlar eller skriver till mig i ett sådant förtroende kommer aldrig yppas med någon annan utan ditt tillstånd. Så det är bra att veta om. Då stoppar vi inspelningen, och så får man fråga Daniel eller mig eller oss båda om man vill.